Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 12 denna femte säsong. Och jag som pratar heter Frida Zetterström. För en gångs skull helt ensam i studion, men med på länk via Zoom, Teams, Google Meets, teknikens alla under, har vi Oskar Olsson. Hej Oskar.
Hej Frida.
Hur är läget?
Jo, men det är jättebra faktiskt.
Det är lite ensamt här i studion faktiskt.
Ja, jag förstår det. Jag hade gärna varit där med dig, men jag är hemma och vårdar mitt sjuka underbara son, så att ja, vi får vara glada att tekniken kan hjälpa oss att ändå få detta att bli av. Det är vi glada för.
Så är det verkligen. Och om en liten stund så får jag faktiskt fysiskt sällskap här inne i studion, då dagens gäst, ingen mindre än Jörgen Lennartsson, kommer hit.
Härligt, då känner jag att du är i goda händer och får gott sällskap.
Just det. Dagens avsnitt är som sagt, ska vi nämligen prata lite grann om tränarperspektivet i kristid. Jörgen Lennartsson är ju en välmeriterad fotbollscoach som nu för tiden även driver en podd med namnet Coach Meet Coach. Och han gästar alltså Konditionspodden om en liten stund. Men först vill jag ändå fråga dig, Oskar, hur mår du så här när vi skriver december i almanackan?
Jo, men jag är jättebra. Det har varit ett lärorikt år för oss alla. Antingen så vinner vi eller så lär vi oss, som klyschan lyder. Och jag tror att vi alla har lärt oss jättemycket och av detta året. Så att jag ser med tillförsikt framåt vad nästa år ska ge oss när vi har all den här nya lärdomen i bagaget.
Just det. Och det är det vabb-objektet som är pikt och glatt i bakgrunden, hör jag.
Verkligen, han gillar gärna att vara med i händelsernas centrum och inte missa något. Så
förstår inte var han kan ha fått här. Det ifrån.
Inte jag heller.
Ja, det är bra. Vi är glada att både Filip och du, Oskar, är med. Och om en liten stund alltså även Jörgen Lennartsson. Men som vi alla vet vid det här laget så är det utan poddpartner ingen podd. Och vi är så himla glada att vi har med oss ASICS som partner under hela den här perioden. Men du, Oskar, jag måste faktiskt på rent personligt ställa en fråga här. Jag springer ju lite.
Ja.
Med betoning på springer i mitt liv och med betoning på lite i ditt liv. Nej, jag skojar bara. Men jag kan ju inte undgå att notera att det är lite med livet som insats vissa morgonar nu när man ger sig ut och det ligger frost på vägen. Det är halt.
Verkligen. Och alltså det här är ju lite av den värsta perioden, och vi har ju den här perioden, jag vet inte om jag ska säga tyvärr, men det är ju den värsta perioden på det sättet att när det blir sådär runt nollan och sen minus ett, två, det fryser på och många kör morgonträning till och från jobbet eller på eftermiddagen och kyler på. Så är det ju att det blir lite blött och så blir det precis ett där och det blir sån här hal ishinna på asfalten. Och det är oftast värre än om det är minus fem till exempel och Det har kommit lite snö eller lite frost, då är det oftast lite mindre halt. Men det är just det här runt nollan, det är ju samma sak när det gäller bilkörning.
Exakt.
Så att, då gäller det ju att ha rätt skodon under fötterna, för att framförallt för att vi inte ska skada oss och inte kunna fortsätta träna på några veckor eller så om vi skadar oss och ramlar. Men framförallt för att vi ska också kunna springa ut i löpsteget på ett bra sätt, och vi ska kunna springa på ett bra sätt tekniskt, för annars springer vi ju lätt att bara och spänna oss.
Och vad ska jag ha på fötterna då? För att helt ärligt, det är ju faktiskt, kan ju till och med jag konstatera, ljuvligt att springa när det är just runt nollan och i klar, hög, syrerik luft. Men jag är faktiskt lite skrajsen och halka. Vad ska jag ha för dojor? Vad ska jag ha i min Asics-garderob? Vad ska jag plocka fram?
Jo, alltså du ska ha ett par med dubbar helt enkelt. Det finns ju många skotillverkare nu, och jag tycker det är ganska ovanlig sko, för vi tänker att vi bara ska ha det egentligen när det är is och så, alltså det är riktig is, och många människor springer ju
Just
inte
det.
alls i sådana förhållanden. Men just för att det är ju, alltså, du förstår, vi springer i skogen och det kommer jättemycket is och snö, då köper folk den här typen av dubbskor. Men de här skorna tycker jag vi verkligen ska använda på alltså kyld asfalt eller hal asfalt också, för att det är verkligen bara av dem du kan få det riktiga greppet. Du kan inte ha ett par trailskor med bara gummi och springa på en vanlig cykelbana som är frusen, utan du behöver de här dubbarna som sitter fast i skon. Och det finns sådana. Jag har ju ett par Asics Gel Fujisetsu som jag har använt ett par år, och de slits ju inte ut så där jättelätt, för att jag använder dem bara när det är så här då underkylt regn eller väldigt halt ute då.
Men okej, så vad hette modellen sa du? Vilken är det jag ska kolla efter?
Fujisetsu 2 använder jag från Asics, så att
Mm.
du kan ju googla runt lite kring det. Men det viktigaste är att du har skor med dubba så att säga. Men det här är en jättebra modell som jag använder, och jag tror inte på det här med broddar. Nu kanske det är många som använder det och är jättenöjda med det, och då ska de fortsätta med det. Men jag tror verkligen på att det blir en liten genväg att köpa broddar och sätta på andra skor som du redan har, för då det glider runt och det, ja, så det, jag har inga bra erfarenhet av det. Och gillar du springa någorlunda sådär, så tycker jag det är en relativt billig investering för att kunna springa under hela vintern här nere, speciellt i södra Sverige, men ju även i hela Sverige när det blir sådär riktigt hårt
Just det, ja men
passat.
det är bra. Så botanisera runt bland Asics löpskosortiment och välj en vinterdoja med riktiga dubbar helt enkelt. Så ska nog jag kunna fortsätta springa även när det blir minusgrader. Tack för det Asics. Och vi är ju också så himla glada att ha med oss våran poddpartner Polar under den här säsongen. Och vilken tävling vi har igång just nu, Oskar du.
Verkligen, både väldigt fina priser från Polar och framförallt jättestort engagemang.
Just det.
Jättekul att så många är med och tävlar, och det är ju så lite att vi känner att hade önskat att vi hade ännu fler klockor att dela ut. Men ja,
Ja.
det blir två riktigt glada vinnare i alla fall, och jättekul, och tack för engagemanget.
Just det, tävlingen som vi pratar om pågår alltså ända fram till vecka 50. Det du gör för att vara med och tävla om en klocka från Polar, antingen en Unite-klocka från Polar eller en Grit X från Polar, är att gå in på Instagram och så under vårat inlägg där det står väldigt tydligt tävling med Polar, så deltar du genom att följa Konditionspodden och Polar Nordic och sen kommentera vilket klockslag på dygnet du helst tränar. Och så tagga tre vänner som du tror också skulle vilja vinna en ny träningsklocka. Vilket klockslag hade du skrivit, Oskar?
Ja, det är ganska bra. Alltså, jag gillar att träna på morgonen, för att det finns ingen skönare känsla just att starta dagen på det sättet. Frukosten smakar godare och så. Men min favorittid är fortfarande runt 17-18 tiden på eftermiddagen, för jag presterar bättre då.
Ja, det är med andra ord, det finns alla upptänkliga klockslag har angivits här på Instagram, ser jag när jag scrollar igenom tävlingsbidragen. Men än är det alltså inte för sent för dig som lyssnar att delta i tävlingen. In på Instagram och följ Konditionspodden och Polar Nordic, så har du alltså chans att vinna en träningsklocka. Tack för det, Polar! Men du, Oskar, vi har ju något att fira.
Asså, det har jag missat.
Va?
Jag tycker att vi alltid kan fira, men har vi något extra att fira?
Vi kan ju alltid fira, men just nu så måste vi ändå fira. Kanske med en liten fanfar.
Bum, 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 bum.
För vi har med Konditionspodden passerat 500 000 lyssningar. Vilken grej, va?
Bra!
Ja, mycket, mycket bra. Fantastiskt roligt faktiskt. Över 500 000 lyssningar alltså på Konditionspodden. Och det är ju tack vare just dig som lyssnar. Vi är så glada för detta. I förra veckans avsnitt så kastade vi ju ut frågan vad du som lyssnar önskar, behöver, vill ha för att fortsätta träna, hitta motivationen och glädjen i konditionsträning. Och vi bad er kontakta oss, vilket ni har gjort med besked. Tack så hemskt mycket för alla meddelanden på Instagram och Facebook. Och en av de saker, Oskar, som flest efterfrågade var ju faktiskt daglig inspiration. Och det ska vi ju leverera nu, eller hur?
Verkligen, det ska vi verkligen ta fasta på. Och tack för alla som har skickat in och kommit med önskemål. Det är precis det vi vill, engagerade lyssnare, så vi lättare kan nå ut med bra saker till er.
Mm. Och ja, nu tänker vi då att lite grann som ett alternativ till chokladkalendern så lanserar Konditionspodden här Konditionspodden Christmas Challenge. Vi har ju redan tjuvstartat detta eftersom 1 december har passerat, men varje dag under december månad så kommer vi på Instagram att presentera en utmaning. Vad kommer det exempelvis att kunna bestå av, Oskar?
Ja, men kullerbytta baklänges kanske.
Bara en sån sak. Mycket bra. Mm. Det är datumet.
Jag gillar ju funktionella utmaningar. Ja. Så att, men det ska försöka vara utmaningar som vi såklart kan göra hemma. Det kommer att vara någon typ av träningsfokus. Alltså typ balans, koordination, funktion på den här kroppen. Men att det ska kunna gå att göra hemma, och det kommer nog vara olika lätt eller svårt för olika personer, och det viktigaste är att folk ska kunna få prova och känna att de testar någonting nytt och utmanar sig själv, och att det ska vara en liten ljusglimt i träningen.
Mycket bra. Så det lönar sig alltså att klicka in på Konditionspoddens Instagram varje dag under hela december för lucköppning. Man kan ju göra detta parallellt med chokladkalendern om man skulle vilja hålla fast vid gamla traditioner också. Som en motvikt i alla fall. Men Konditionspodden Christmas Challenge alltså. Missa inte detta och hitta din dagliga minidos av motivation och inspiration i träning. Det ser vi verkligen fram emot. Den där dagen där du bakåt skulle byta, då är jag med, känner jag.
Du får också med varje dag nu och visa ett gott exempel.
Just det, jag ska naturligtvis vara med varje dag. Det är också så att det kan löna sig att dokumentera sin egen prestation i detta. För förutom att man förhoppningsvis får både bättre koordination, styrka och kondition, kanske till och med, och snyggare abs, vem vet, så kommer man också kunna vinna saker ju närmare julen vi kommer. Så det lönar sig att hålla lite span på Konditionspodden Christmas Challenge alltså. Mycket bra. Jag ska gå och kolla på lucköppning, tror jag, alldeles strax. Och då har vi fått besök i studion. Hej och välkommen hem, får man väl ändå säga, till Jörgen Lennartsson.
Tack så mycket.
Det här är ju lika mycket din studio som vår studio.
Ja, det har ju blivit några poddar här i den här studion. Ja, det är ett trevligt ställe, väldigt trevligt ställe att vara på.
Och podden vi refererar till är alltså Coach Meet Coach.
Det stämmer, Lea.
Där du i egenskap av meriterad fotbollstränare träffar andra meriterade tränare. Hur kommer detta sig?
Ja, det är en väldigt lång historia, men i och med att corona slog till där så blev det lite olika uppdrag som jag hade planerat att jag skulle göra. De blev inte av och då så kände jag att det var lite tid över, och så har jag alltid gillat att träffa då andra ledare och ja, idrottsledare framförallt, men även folk från näringslivet, och utbyta erfarenheter om coaching, ledarskap, teambuilding, gruppdynamiska processer och så vidare. Mm. Och då kände jag att det där skulle vi kunna göra någonting kul utav, och då föddes det här Coach Meet Coach. Så det har faktiskt blivit, ja, vi spelar in det 25:e avsnittet här idag, så det har varit jättekul.
Underbart. Om man inte har snubblat över denna podden innan, vad får man sig till livs om man klickar in på någon av de 25 avsnitten?
Om man klickar in på någon av de 25 avsnitten då, ja, det finns ju på alla ställen där poddar finns då, och då får man ett samtal mellan mig och en annan person som då handlar om de här sakerna, och det har ju varit allt ifrån ja, Roger Rönnberg, Rickard Grönborg från hockey, det har varit Sven Jan Eriksson, Tommy Söderberg, Stuart Baxter, Åge Hareide från fotboll, det har varit Kent Hultqvist, Ola Johansson från bandy, det har varit Jugomi Vranjes, Per Johansson, handboll, Jugomi, och så vidare. Vi har väl haft en 10 olika spotter. Ungefär, jag glömde säkert många där. Kalle Hageskog, tennis, förbundskapten för Davis Cup-laget och idrottsledarskapsprofessor.
Oh, som han är då. Den fick du öva på ett tag.
Universitetet i Växjö där. Så att, ja. Och då kan man ju då dels titta på vilka personligheter som man är intresserad av att lyssna på, och sen vilka spotter man är intresserad av. Men det grejen lite grann som vi har försökt hålla på, det är att det inte ska vara väldigt specifikt kopplat till den idrotten, utan att det ska handla om ledarskap så att man kan lära sig oavsett vilken idrott man håller på med, eller även då från näringslivet.
Just det.
Och där hade vi exempelvis Bengt Baron som en gäst. Som väldigt duktig företagsledare. Mm. Och kopplingen där mellan idrott och näringsliv. Så att det har varit lärorikt och roliga program att spela in.
Det förstår jag. Har du haft någon kondition?
Ingen från swimrun eller triathlon.
Har du haft någon konditionstränare eller från swimrun eller så innan?
Konditionstränare har jag väl inte haft på det sättet. Däremot så har jag ju haft många tränare som håller på med spotter där kondition är en viktig faktor.
Just det. Om du skulle vilja ha en renodlad så har jag ett bra tips.
Ja, okay.
Han heter Oskar Olsson.
Han heter Oskar Olsson.
Ni kanske kan klippa in det här samtalet in i er podd också och utbyta det du och jag pratar om här idag.
Just det, precis. Oskar, jobbar ju du. Om du kort ska förklara för Jörgen och eventuellt nytillkomna lyssnare till Konditionspodden din coachhistoria, Oskar, hur låter den då?
Ja, det börjar väl med egentligen att jag la grunden, kan man väl säga. Att det är bra att komma in på coach handlar väl om att vi hittar någonting vi brinner för. Och jag kom in på kondition så jag har spelat fotboll på hög nivå som barn och junior och ungdom. Och sen kom jag in på konditionsidrott i 20-årsåldern och hittade en förkärleken till just uthållighetsidrott. Och sen ledde det personliga intresset till att jag även började studera det då, idrottsvetenskap och idrottsnutrition vid Göteborgs universitet. Så jag även fyllde mig med teoretisk kunskap och inte bara praktisk, som är väldigt viktig del såklart som coach. Men jag tycker också många ibland idag ser jag saknar den teoretiska och forskningsbaserade biten. Så att efter jag hade samlat på mig de två så vågade jag mig att ge mig ut och försöka hjälpa människor. Och nu har jag försökt att de senaste 10 åren, men snart är det väl, att bara hjälpa människor och grupper utifrån där de befinner sig. Och bara att jobba mot sina mål, vad de än är. Så det är ju väldigt brett och jag är väldigt tacksam att jag har fått jobba så brett, eftersom jag, om det är en tränare, jag har ju varit fystränare till exempel då Pixbos A-lag damer och herrar, som är en lagidrott som många av de idrotterna du nämnde alldeles nyss av dina besökare tillhör, men sen har jag även fått jobba mycket i individuella duktiga idrottare och väldigt brett med olika sporter på det olika sätt då, just att ja, kanske min spetskompetens har varit liksom förebyggande styrka, rörlighet och kondition då som komplement till de här idrotterna.
Och coachadepten vi hör i bakgrunden är helt enkelt en förkyld son, eller hur?
Ja, Superman slash Spiderman går namnet idag.
Men du, Jörgen, du berättade ju om en mängd olika coacher som du har haft förmånen att intervjua, och jag misstänker att det har handlat om allt från framgång till utmaningar. Men det måste ju vara svårt att undvika rådande omständigheter när du intervjuar coacher som är aktiva idag, eller hur? Vi lever ju under speciella omständigheter.
Ja, det gör vi. Men faktum är att vi har ju pratat mer, kan man säga, om ledarskap och delar runt det som är så att säga sånt som lever oavsett situation, kan man säga. Vi har inte hamnat för mycket i coronatider-diskussioner allt för mycket, eftersom vi vill att samtalet ska så att säga vara intressant för oavsett vilken idrott man håller på med och även vilken tid man är, eftersom det handlar då om ledarskap som ska vara omförbart på olika sporter och för näringslivet och så vidare. Så att vi har väl inte haft jättemycket coronasnack i poddarna. Det har vi inte haft, det kan jag inte påstå.
Om vi skulle ändå uppehålla oss kring det en liten stund, för det som slår mig är att i rollen som coach så måste man ju ändå stå inför en förhållandevis extrem utmaning just nu när det är så förändrade omständigheter. Jag tänker till exempel på att motivera sitt lag när man spelar utan publik.
Ja, det är ju en säsong som inte är lik någon annan. Mm. Och det tror jag väl gäller både fotboll och handboll och hockey och bandy och så vidare. Fotbollen tror jag väl kanske, och hockey är väl de allra största skillnaderna. Det är lag som är vana vid att spela inför 10, 15, 20 000 åskådare varje helg då, där det såklart blir extremt annorlunda.
Vad skulle du säga att det gör med laget och med de individuella idrottarna? Det måste ju ta fram nya egenskaper och nya sidor.
Ja, det gör det ju. Det så påverkar det ju såklart energin, där du är van att springa in i en fullsatt arena med, som sagt, mellan kanske 5 och 25 000 åskådare. Det påverkar den kraften och dynamiken som en publik driver fram i en match. Mm. Det kan påverka också aggressivitetsnivå och närkamper, tacklingar, fysiska perspektiv på det sättet.
Kan det ha positiva effekter?
Alltså det positiva effekten är ju i så fall för lag som kanske inte har så mycket publik, där konsekvenserna kanske blir lite mindre. Lag som är vana vid att spela inför 1000 åskådare har ju kanske mindre effekt på sig än ett lag som är vana vid att ha 20 000 på sin hemmaplan. Så att det har ju visat sig i resultaten att de här hemmastarka lagen med mycket publik i ryggen på hemmaplan, de har ju haft svårare att ta lika mycket poäng på hemmaplan till exempel. Men jag tycker egentligen det är svårt att säga att det finns något positivt med corona i fotboll, så jag måste säga det. Det har nästan bara negativa perspektiv.
Jag tänkte lite på när du sa just att det påverkar olika. Det måste ju också påverka olika inom ett lag. Vissa spelare måste vara mer känsliga för det än andra, alltså mer publikdrivna kanske. Tänk att det är personlighetsdrag till viss del också, eller?
Ja, det kan säkert vara så att det kan påverka karaktärer som är så här, som har spelartyp och egenskaper som gör att de är kanske aggressiva i sin utformning och exteriör och i sin spelstil. En spelare som kanske har en liten annan perspektiv på det, kanske små tekniska spelare som inte behöver ha upp samma adrenalin på samma sätt. Så att det kan väl finnas ett perspektiv där kanske. Rent generellt så tycker jag nog att alla är förlorare på något sätt ändå, oavsett, för att ja, det är ungefär så.
Du känner igen det, Oskar, misstänker jag.
Ja, jag känner igen mycket. Men jag kanske har en liten annan åsikt gällande om att, eller jag kanske tycker att det finns mer positivt med det då. Jag tycker så med allting som är motgångar eller utmaningar, som jag tycker ett corona är, så finns det alltid massa lärdomar vi kan dra utifrån det. Och en, när det kommer till exempel till idrott då, eller elitidrott som jag kan tycka då, är ju så här att det kanske kan bli en möjlighet för idrottare att verkligen reflektera för vem gör jag det här för? För jag någonstans vill ju att allting vi människor gör ska verkligen göra för det vi brinner för, det inifrån av passion och glädje. Och när det är mycket alltså pengar, publik och i stora sporter, mycket sådana drivkrafter som försvinner. Och vi står där helt kanske då nakna utan publik och med helt andra, alltså motivationen och drivkraften måste verkligen komma inifrån, och varje individ sätts liksom verkligen på sin spets att hitta det i sig själv. Och då kanske fråga sig, vill jag verkligen detta? Alltså, får vi en möjlighet i allt detta? Och det är samma sak som vi bara kan ta till samhället, en jämförelse som samma sak, att nu får vi inte åka till Thailand, vi får inte åka i de här sakerna, det finns massa saker, vi får inte umgås på samma sätt som vi är vana vid. Då får vi verkligen liksom stanna upp i livet och känna efter, vad är det som verkligen betyder någonting för oss? Och det kan jag tycka är något positivt med corona, att vi människor tvingas in i de här frågeställningarna. För att när det är sen vi har överkommit detta och kommit tillbaka till ett mer liv som vi var innan, även om aldrig kanske allting blir exakt likadant, så kommer vi, jag är helt övertygad om, att vi kommer tillbaka till ett mer normalt samhälle som vi hade innan. Då kanske hoppas jag att vi har reflekterat över de här sakerna som kanske är lätt att glömma bort när allting bara rullar på. Så det kan jag tycka är positivt med corona på massa olika sätt. Men jag väljer att se det så. Sen så har jag full respekt för allt det tuffa såklart. Jag är själv entreprenör och ska stänga mitt center. Och det är många som har jättesvårt de här tiderna. Men jag vägrar att inte se det positiva som det ändå lär mig och mänskligheten också.
Nej, men jag kan hålla med dig till viss del, en del av de här sångskörkarna. Det är ju så att det finns två sidor av myntet alltid, på alla saker, alltid. Sen är det väl så att den sidan som innehåller positiva saker runt corona i förhållande till den andra sidan är väldigt, väldigt liten. Mm. Sen är det så att människor är ju vanemänniskor. Och man tvingas anpassa sig, och det är ju många som har tvingats anpassa sig på olika sätt såklart till corona och så vidare. Jag tror väl att om 3 år, när allt är i normala rullorna igen, så är det väl risken för att de eventuella läringseffekterna som beteendet har krävt att corona har drivit fram, de är bortglömda för länge sedan vid det tidpunkten. Men absolut att det kan finnas vissa perspektiv på att man kan få perspektiv på andra saker. Men i det stora hela är det väldigt svårt att se att det ska vara. Det är väldigt små procent som det känns för fotbollen positivt.
Oskar och jag pratar ju väldigt mycket om motivation. Anledningen till att man tränar. Vad driver människor till att ta hand om sin hälsa, att prestera, att utmana sig själv? Och det är klart att inom den idrottsnivån och framförallt inriktning som du mestadels har rört dig, så är det ju väldigt prestationsbaserat. Det är tabeller, det är serier, det är kupper, det är matcher. Det är resultatinriktat i mångt och mycket.
Ja, det är ju ett jobb mer kan man säga.
Ja, det är ett jobb för dig, men även för de som utövar, ja, är det absolut. Ju väldigt resultatinriktat. Hur ser du på tränarens roll i det krisläge vi befinner oss nu för att just skapa motivation under förändrade liksom omständigheter?
Tränaren och även övriga ledare i runt laget och inte minst i föreningarna har ju en otroligt viktig roll att så att säga inte hamna i ett destruktivt, negativt läge. Mm. Varken med sin kommunikation eller med sitt kroppsspråk, utan det gäller att hitta, precis som kanske Oskar då var inne på lite här, det gäller att hitta de här nycklarna som ändå man kan hitta i form av att det handlar om att göra de sakerna som krävs där och då och försöka hitta de sakerna som kan vara positiva i det hela, och sen så måla upp. Det finns ju så här mycket med gruppdynamik, med laganda, med föreningskultur och så vidare, där man kan så här visa att man ska kunna stå fram på ett bra sätt. Och där måste ju ledaren gå i bräschen, absolut, men det är också viktigt att man har en dialog med spelargruppen och att ledande spelare i respektive omklädningsrum, i respektive lag, i respektive trupp också tar på sig ett väldigt stort ansvar för att gå i bräschen, för att visa att vi klarar det här ändå, och vi måste kanske göra så här istället nu för att lösa detta, men tillsammans ska vi fixa det.
Vi berörde ju som hastigast tidigare Oskars tränarbakgrund, och han nämnde ju att han har varit fystränare för Pixbo Wallenstam i många olika serier, håller jag på att säga, många år. Och just, jag tänker, fystränarrollen måste ju i mångt och mycket handla om motivation även utan coronakris. Det vill säga, det är ju en tränarroll som är viktig både även i försäsong och i kanske de lite mer otacksamma lägena när det inte bara är direkt i matchrelaterat. Där måste ju motivationen vara oerhört viktig.
Ja, alltså motivationen är ju alltid jätteviktig i allting, och speciellt viktig är det ju när det är uppe på den översta eliten, för att då är det så små skillnader mellan vinst och förlust. Mm. Vad det gäller fysträningsdelen så är det såklart en del i en fystränares uppgift är ju också att kunna på ett pedagogiskt och bra sätt förklara för spelarna varför man gör si och så, mm, och vad det blir för konsekvenser om man inte gör det och vad det blir för konsekvenser om man gör det. Men jag vill väl kanske lägga det här kanske mer i ett helhetspack, att hela atmosfären, kulturen, det som man driver fram, den så att säga, miljön som man skapar i en grupp, i en klubb, i ett omklädningsrum, att den på något sätt är på en sån hög motivationsnivå och med en sån drivkraft att det inte är så att motivationen är högre eller lägre beroende på om man tränar det eller det. Mm. Så att fysen är som en naturlig, väldigt viktig del för en fotbollstränares utveckling. Sen är det kanske lite roligare att göra vissa saker med bollen än vad det kanske är att ha ett tufft löppass. Men varje sak så att säga, har en väldigt viktig del i helheten. Mm. Men självklart så tror jag att en fystränare måste kunna klara av det här med motivation och pedagogik och förklara på olika sätt varför spelare ska göra sig och så. Det är en väldigt viktig roll. Mm.
Vad tänker du, Oskar, när du hör Jörgen?
Jag tänker att han har helt rätt i det sättet kring pedagogik, såklart. Och som sagt, Jörgen, du kommer nog under det här samtalet få leva med att jag är den obotliga optimisten. Och jag väljer återigen då att se, som om jag hade en grupp, eller jag har ju då individuella, alltså individer, enskilda individer ska jag säga, som jag hjälper nu, och då säger jag så här, att det är perfekt. Det är helt perfekt detta, för att nu får vi tid att öva och lyfta de sakerna som vi aldrig hinner eller med annars. Mm. När säsongen är full, tävling är igång. Så vi går in, bryter ner teknikaspekter, styrka, jobbar mycket mer i gymmet än vad vi kan. Precis samma sätt som jag tänker att men nu är det inga matcher här på 12 veckor. Vad konkurrenterna gör nu, de sitter hemma och pillar naveln, de kämpar med att liksom hålla igång. Nu ska vi ta den här tiden att verkligen utnyttja den och komma ut och vara ännu starkare och bättre när väl matcherna, tävlingarna kommer igång igen. Så att jag ser det bara då, försöker bara vända om det till en fördel, och istället för att sitta och gnälla och prata och hänga på sociala medier och kasta glåpord åt regeringar och folkhälsomyndigheter att det här är så kast och låt oss spela och tävla. Så de sakerna är mycket svårare, och jag försöker alltid leva i den devisen att försöka fokusera på det jag kan påverka. Mm.
Det är bra. Det som är skillnaden här, är ju om man pratar om corona under serien. Mm. För det är ju en sak, att hur du jobbar under serien när du ska vinna matcher hela tiden och spela väldigt mycket matcher under kort tid. Och med de avstängningar, eller inte avstängningar, men alltså spelare som måste i karantän och vad det påverkar, så, truppen och så vidare. Det är ju en sak av coronacaset. En annan sak är ju det som du kanske nämnde här nu, det vill säga försäsongen då,
ja,
som ju då blev på ett helt annat sätt. Och där vet jag exempelvis...
Jag försökte spela in på lite med motivationen där som Frida var inne på, och hitta synsätt och olika, ja.
Men där vet jag exempelvis en sån klubb som IFK Norrköping, som då hade en hel del nya spelare och så vidare i sitt lag. Mm. De kände väl kanske att den normala försäsongen inte riktigt tillräckligt för att de skulle kunna träna på så mycket som de egentligen behövde träna på för att de skulle vara klara till den normala seriestarten. Men de fick då x antal veckor extra som gjorde att de då kom in sen då på ett helt annat sätt, bättre förberedda, och jag hade en otrolig vårsäsong på allsvenskan där. Så att jag är med på allting det som du säger, utifrån att man kan använda den tiden på ett annat sätt när det då blir en väldigt, väldigt lång försäsong. Och att det då kan finnas en positiv del med det. Även om nackdelarna är mycket, mycket större. När då, däremot säsongen har börjat, då blir det ju en enormt massa problematik runt det här med att man inte har sina spelare tillgängliga. Det ska vara massa spelare som ska in i karantän och så vidare. Så det är ju klart ett stora störningsmoment i egentligen hela packen. Mm. Inte minst i den fysiologiska träningen.
Såklart, såklart. Just corona är ju en kris som trots allt drabbar alla och även om den inte drabbar alla samma, för det är precis som du säger, vissa lag är ju hårt drabbade av spelare som har blivit sjuka och i vissa fall även tränare som har fått träna eller coacha på distans efter att ha påvisat positiva resultat. Men det är ju ändå en kris som slår över hela landet, hela serien, hela idrotten. Jag tänker i din roll som tränare så måste du ha varit coach i krissammanhang tidigare som inte har med corona att göra. Jag tänker till exempel på om det har gått exceptionellt dåligt och man har tappat mycket poäng eller liknande. Vad är det för egenskaper hos dig som coach som du behöver plocka fram då för att motivera och inspirera ett lag i kris?
Det är en väldigt bra fråga. Till att börja med så handlar det om att ledaren aldrig skyller ifrån sig. Mm. Tar på sig 100% ansvar för verksamheten. Det är nummer ett. Nummer två är att du måste jobba väldigt hårt med att hålla ihop din ledargrupp. Mm. Så att ledargruppen är väldigt samspråkiga mot spelargruppen. Det är alltid viktigt, men det är extra viktigt i motgång. För då kan det vara lätt att någon seglar iväg och hamnar på någon annan nu. Nummer tre är att du håller ihop spelargruppen på ett väldigt bra sätt. Att ha en väldigt stark och väldigt tydlig och noggrann kommunikation med din spelargrupp. Om varför saker och ting händer. Vad man behöver göra för grepp för att vända skutan. Gjuta mod, hitta inspiration, hitta motivation, hitta positiva tecken. Mm. Att inte fokusera för mycket på det som är dåligt utan istället fokusera ännu mer på de sakerna som är bra i matcherna. Mm. Att ha en väldigt stark dialog med de ledande spelarna, det är otroligt viktigt. Men sen är det så att i fotboll, så, speciellt i stora klubbar, så har du väldigt mycket saker runt omkring som påverkar. Du har supportrar, du har sponsorer, du har massmedia som lägger tryck, som påverkar, som har åsikter. Sociala medier är ju oftast en stor fiende för en tränare, egentligen både i framgång och motgång. Mm. Och det gäller att tackla det på ett bra sätt. Och där kommer ju då klubbledningen in. Mm. Hur klubbledningen hanterar detta, vilken stöd, vilken support, vilken känsla av delaktighet i motgång ger klubbledningen. Jag tänker på sportchef, klubbdirektör, styrelse och så vidare. Känner man som spelare och tränare att vi sitter i samma båt nu när det går dåligt? Eller känner man att vi sitter i samma båt när det går bra, men när det går dåligt så sitter vi helt plötsligt i två olika båtar? Mm. Den känslan av samhörighet är ju väldigt viktig. Och där är ju tränaren beroende av att du har människor ovanför dig som agerar på det sättet som gör att du ska kunna vända den skutan. Och det är ju fallet i vissa situationer så. Och dessvärre är det ju fallet tyvärr motsatta också i många sådana situationer också. I lite då på högsta nivå i fotboll och hockey till exempel.
Mm, mm. Du Jörgen, du befinner dig ju så att säga mellan klubbar. Just nu.
Kan vi kalla det,
Kan vi kalla det, va? Hur mycket saknar du det aktiva coachandet?
Det saknar jag väldigt mycket. Eftersom det är det som jag har hållit på med 30 år. Och man gillar åka till träning varje dag. Man gillar att träffa spelarna varje dag. Man gillar att sitta och ta en kaffe och köta med de andra ledarna om hur man ska göra. Man gillar matcherna. Man gillar när det är mycket publik. När det står mycket på spel. När det är mycket matcher som betyder mycket och så vidare. Mycket folk. Mycket press och uppmärksamhet. När det är den typen av situationer. Det är då man triggas igång ordentligt och det är det som man gillar mest av allt. Så att det saknar man absolut. Samtidigt så är det ju så att den här säsongen är väldigt konstig och det är klart att rent generellt så har det ju skapat en situation. Nu har vi inte pratat överhuvudtaget om ekonomi här.
Nej.
Men i elitidrott så är ekonomi en väldigt viktig faktor dessvärre. Och det är klart att den ekonomiska smällen som elitidrotten har fått känna på här nu med noll åskådare på matcherna under en hel säsong. Ah. Det är klart att den kommer sätta sina spår i verksamheten. Och det, ja, om man ska gå på Oscars tes här då, så får man försöka hitta någon form av del där man kan säga okej, vi kan bli bättre på att använda varje krona på rätt sätt istället. Vi måste titta på verkningsgraden. Vi måste titta på vår verkningsgrad, på hur vi verkligen använder pengarna och så vidare.
Ja.
Men när det är sagt så klart att det kommer vara en stor konsekvens ta klubbar som har 15-20 000 på varje match. Det är 1-2 miljoner intäkter på varje match och så 20 matcher. Det förstår vem som helst att det där blir en konsekvens på det och det påverkar såklart verksamheten.
Mm.
Och det påverkar i sin tur nästa fas och påverkar det också då verksamheten utifrån möjligheter att kunna vara med och konkurrera internationellt och så vidare.
Mm.
Så att det är klart i det ljuset så får man kämpa och måste hitta perspektiv som kan göra att man kan lyfta upp detta. Men det, alltså fotbollen och idrotten rent generellt kommer alltid tillbaka. Så är det ju. Det är ju en, liksom en sån viktig del i samhällets verksamhet. Mm. Att folk vill röra på sig, folk vill träna, folk vill ha lag som de håller på. Folk vill titta på evenemang som gör att de engagerar sig. Så det kommer alltid komma tillbaka. Men det kommer vara en dip här nu efter corona. Även när det är slut som kommer ta några år att komma över, det tror jag.
Mm. Det är fotboll och boomerang som alltid kommer tillbaka.
Fotboll och boomerang kommer alltid tillbaka. Ja, även alla andra sporter också.
Ja. Du, hur kommer det att se ut för dig framöver då? Om du fick drömma fritt, vad landar du då någonstans?
Ja, det vet jag inte så. Det finns ju alltid, alltså det finns ju alltid sådana här jobb som man skulle kunna känna att det där är som ett drömjobb som man. Men det vet man ju att det är orealistiska jobb. Men det är klart att vara manager för Liverpool är någon form av sån här. Men det kommer inte att hända, det vet jag. Så att det är, liksom, men om du ändå vill fråga så kan du få ett sånt svar. Att det skulle vara, men annars så kan man säga att för min del så jag är väldigt intresserad av att det ska vara ett uppdrag där man känner att man jobbar tillsammans, att det är en hel förening som gör någonting, eller att man kommer in i en klubb där man gör någonting tillsammans. Liksom en långsiktig plan, en idé, du har en förening, du har en styrelse, du har folk runt omkring, du har en ledarstab där man känner att vi jobbar tillsammans och så försöker vi bygga någonting över tid och se på ett långsiktigt projekt. Det är väl någonting som jag just nu känner att det är väl ett sånt projekt som man skulle vara intresserad av att hoppa på. Så får vi se om det dyker upp något sånt i Sverige eller utlandet. Det vet man aldrig. Men just nu är det väldigt, väldigt kul att köra Coach Meet Coach-podden. För det har varit väldigt lärorikt. Men,
just det.
Men man vet aldrig. Och sen är det ju också så att i fotboll så har det ju blivit en väldans massa experter inom olika områden då. Mm. Nu pratar vi om fys här och så vidare. Och det har ju blivit också att det har svällt med väldigt mycket fackexperter inom sina områden. Och där har du ju fått en väldigt, väldigt viktig roll nu idag som ledare. Att du är inte bara ledare för spelarna utan du är också ledare för de andra ledarna.
Just det.
Och att hålla samman det och att ge varje så att säga, område sin del av kakan.
Mm.
Varken mindre eller mer än vad som är bäst för helheten.
Mm.
Det har blivit en väldigt, väldigt viktig del för en tränare idag.
Man är lika mycket organisationskonsult som fotbollskonsult.
Ja, kanske inte konsult är rätt ord, men ja, lite åt det hållet. Mm. Det är väldigt viktigt att alla pusselbitar i en verksamhet får tillräckligt mycket. Men heller inte för mycket, för varje liksom del vill ha sitt så att säga. Och där måste du hålla ihop det så att helheten blir så bra som möjligt. Det har blivit en väldigt, väldigt viktig roll idag i en elittränare på högsta nivå.
Mm. Just nu är vi väldigt glada att du lägger mycket fokus på poddpusslet faktiskt. Så att vi som poddfantaster får ta del av dig och dina gäster. Blir man mer intresserad av att höra mer av Jörgen Lennartsson så letar man alltså upp podden Coach Meet Coach. Vem var det du hade som gäst nu i veckan?
Nu nästa program här så kommer Ola Johansson, bandylegend. 23 SM-finaler som spelare och ledare i bandy. Vann 5 raka SM-guld med Edsbyn som tränare.
Just det.
Han är väl den som står på tur närmast. Och sen efter det i pipelinen så har vi Stefan Löfgren. Legendarisk kapten i RIK, Kiel och inte minst handbollslandslaget. Med enorm erfarenhet av ledarskap som spelare från olika nivåer. Så att det ska bli kul att prata med Stefan också.
Mm. Får vi sätta bock på lyssning på det, Oskar?
Verkligen.
Tack så hemskt mycket, Jörgen Lennartsson, för att du gästade Konditionspodden.
Tack själv, vad kul att vara här.
vilken inspirerande tränare, Oskar, du.
Verkligen. Och förutom det här vi var inne och rörde på med utmaningen nu då som vi möter med corona, så hade ju han även mycket att bidra med överhuvudtaget, att hur vi kan tänka i motgångar som coach. Och ja, jätteinspirerande och kille med mycket erfarenhet i gemmet.
Verkligen. Kul med ett nytt poddtips också. Coach meet coach. Får man lyssna på när man är klar med konditionspodden. Men du, Oskar, det här var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Nästa vecka är vi såklart tillbaka, precis som vanligt. Och då ska jag få hjälp med min axel, eller hur?
Verkligen, då får vi en naprapat-experthjälp som ska försöka guida oss och lyssnarna genom vad som är vanliga skador, utmaningar, svagheter hos konditionsidrottare och vad vi kan göra för små enkla saker hemma för att försöka bli så friska och starka som möjligt.
Perfekt. Det blir alltså nästa avsnitt av Konditionspodden. Men det här var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Precis som vanligt produceras Konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.